Det här är en podd från Svenska Yle.
Brexit har hittills varit en stor besvikelse för Storbritannien. Allting blev inte bättre för britterna och man tog inte tillbaka kontrollen som det var tal om. Tvärtom, förhandlingarna om de nya relationerna till EU hotar att haverera och coronapandemin har skötts uselt. Frågan är nu om britterna börjar ångra beslutet och börjar Boris Johnson vända kappan. Det här ska vi diskutera här i nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag frilansjournalist Charlotta Buxton. Du är bosatt i London. Du har skrivit en bok om hur Brexit har påverkat britterna. Hur är det nu där i Storbritannien? Hur mycket diskuteras och debatteras egentligen Brexit?
Bland mannen och kvinnan på gatan, om man säger det så pratar man knappt alls om Brexit just nu. Det har liksom helt försvunnit i den här coronapandemin. Det känns på sätt och vis lite som om Brexit var en slags här populär tv-serie som alla pratade om för typ 4 år sedan och alla följde med den och det var hemskt spännande. Och nu har alla liksom lite glömt bort det här och undrat varför tittar vi på det egentligen? Vad var det egentligen som var så speciellt med det där? Och coronapandemin har ju verkligen satt det i perspektiv. Det finns plötsligt verkligt stora frågor, alltså liv och död och sånt här att fundera på. Då känns Brexit kanske inte så hemskt viktigt längre.
Mm. Hur är det då om vi tänker liksom på den politiska debatten? Börjar nu Brexit på något sätt dyka upp mera där igen nu i och med att förhandlingarna med EU är svåra och den här tiden börjar rinna ut och Brexit snart är ett konkret faktum?
Där igen så visst dyker det upp alltid nu och då i parlamentet, men den stora debatten handlar ju nu om coronakrisen och hur Storbritannien ska tackla den här pandemin. Men där finns ju fortfarande de här olika falangerna kvar och det finns fortfarande djupa splittringar som inte verkar försvinna någonstans.
Mm. Men det är ju intressant det här som du säger att allt handlar bara om Brexit under några år och det här liksom splittra folket. Och så plötsligt på något sätt försvann det. Förstås, det kom en stor pandemi, men plötsligt försvinner det från den dagliga agendan. Men jag menar, trots det skulle du säga liksom att Brexit fortfarande på något sätt är ett öppet sår.
Det är en bra fråga. Alltså det som jag tycker är väldigt intressant med Brexit var ju att före den här folkomröstningen 2016 så intresserade egentligen bara 1% av befolkningen, eller 1% av britterna ansåg att Brexit var den viktigaste frågan för Storbritannien. Och sen blossade det upp och blev nästan en sån här nationell tillfällig sinnesförvirring där allting liksom slängdes in i den här Brexit-bägaren, alla problem och liksom alla så här orosmoment och allt det folk var missnöjda över så på något sätt paketerades in i en sån här ett Brexit-paket. Och jag tror att det var därför det blev så viktigt, alltså britter då i såna här forna arbetarklassdistrikt eller forna industriområden som upplevde att deras liv hade blivit sämre efter finanskrisen, så de började fokusera på Brexit och ansåg att okej, om vi lämnar EU så då blir våra liv bättre. Och det var ju också det som tillovades dem av de här Brexit-anhängande politikerna och populister som till exempel den här förra UKIP-ledaren Nigel Farage. Och eftersom de köpte det här och trodde på det så djupt, så den tron har ju inte försvunnit någonstans. Alltså de här som, många som röstar på Brexit så investerar allt i det. Att de tänkte att okej, då vi lämnar EU så då blir det bättre. Och den tanken försvinner inte bara så där.
Men jag tänker liksom att ända sedan Boris Johnson och hans då hårda Brexit-anhängare fick igenom sin vilja i början av året, så hade ju sen ändå varit ganska tunga tider för Storbritannien. Jag menar, det tog inte länge innan den här coronapandemin kom och drog britterna ner i en sån här coronaspiral, för den sköttes, den början av krisen sköttes väldigt dåligt. Jag menar, vi har över 50 000 dödsfall i Storbritannien, en massarbetslöshet och en dålig ekonomi, så jag menar, livet har ju inte blivit bättre för britterna så här.
Nej, men det är intressant att se på hur pandemin beskrivs i medierna där man lyfter, och speciellt i utländska medier, inte brittiska medier, där man kan lyfta upp alla de här faktiska grejerna som är väldigt djupt negativa och sen se hur livet ser ut på gatan här och hur folk tänker och pratar. Och många britter har fortfarande en sån här andra världskriget mentalitet där vi tänker att oj, vi klarar det här, vi klarar krisen, det gäller bara att vara tuffa och liksom ta sig igenom det här. Jag tror att många tänker lite på det sättet just nu, alltså det är det här keep calm and carry on tankesättet. Och de ser kanske inte det att Storbritannien har skakats så hårt av den här pandemin som landet faktiskt har gjort. Och dessutom så märks ju de här negativa effekterna på ekonomin ännu. Istället har vi haft enorma stödpaket av finansministern Rishi Sunak som har gjort att folk har fått 80% av sin lön och många som är egenföretagare så får stöd av staten och så här. Så att i mångas vardag så märks ännu de här problemen så väldigt mycket. Och Britten har i stora drag nog anpassat sig efter de här nedstängningarna. De flesta liksom så på något sätt tänker att men regeringen gör väl sitt bästa och det här är svåra tider i världen och nu handlar det bara om att göra sitt för att ta sig igenom den här krisen.
Men betyder det liksom att inte ens liksom stängda pubbar och stängda fotbollsmatcher får de här Brexit-anhängarna att vända Boris Johnson ryggen nu i det här läget? Alltså britterna låter ju konstigt nöjda trots att läget är svårt.
Jo, det är faktiskt konstigt nöjda skulle jag säga. Alltså visst finns det vissa Brexit-anhängare, särskilt inom parlamentet, alltså, som motsätter sig nedstängning och är arga över att Boris Johnson har valt att stänga ner landet igen. Men överlag så är stödet väldigt stort för nedstängningen i Storbritannien inom alla politiska grupper.
Boris Johnson skötte, då fick han ju mycket kritik i början av coronapandemin för att han inte tog den på tillräckligt stort allvar. Han sen insjuknade han själv också och så här, men hur ser stödet för premiärministern ut egentligen?
Det har ju nog minskat rejält sen pandemin drog igång. Och Labour-ledaren Keir Starmer, den här nya Labour-ledaren, är populärare än Boris Johnson just nu. Och Boris Johnson är också mer impopulär i sitt eget parti. Och han beskylls för allt sånt här som han under hela sin karriär har beskylls för. Att han har svårt att fatta beslut, att han inte är så hemskt intresserad av detaljer. Och att han helt enkelt har lite svårt att leda, att han hellre delegerar. Och det är därför hans rådgivare ofta har beskrivits som väldigt inflytelserika. Så att det finns en hel del rykten, både i medierna och liksom bland politiska journalister på nätet och så här politiska Westminster-bubblan som man kallar här, att Boris Johnsons hälsa inte är särskilt bra ännu efter att han själv var väldigt svårt sjuk i covid.
Ja, och intressant är nu att nu är Boris Johnson börja göra sig av med några av hans närmaste och allra viktigaste brexitörer. Dominic Cummings till exempel, som har varit den här Johnsons högra hand och hjärnan bakom hela brexitkampanjen, han avgår. Vad berättar det här? Hur ska man tolka det här?
Ja, det är egentligen bara frågan om två personer. Det är Dominic Cummings och den här Lee Kane som var hans pressrådgivare. Det finns många olika sätt att se på det här, men ett ganska så här starkt narrativ här just nu är att det finns olika falanger runt omkring Boris Johnson som liksom har kämpat om hans gunst eller att ha inflytande på honom. Och att det nu börjar vara en annan falang, bland annat hans flickvän Carrie Simmons, som tidigare har varit väldigt aktiv inom det konservativa partiet och känner det konservativa partiet väl, att det är hon och hennes vänner som får mer inflytande över premiärministern. Och de har då liksom inte alltid kommit överens med Dominic Cummings och hans mer liksom så här ganska hårda, stridslystna taktik. På grund av Dominic Cummings har Boris Johnson också gjort sig ganska impopulär bland konservativa parlamentariker, därför att Dominic Cummings har haft en så aggressiv stil. Så det sägs nu att Boris inser att han måste börja närma sig sina egna parlamentariker och liksom bli vän med dem igen. Kanske därför att han själv vet att han sitter mer osäkert än han har gjort tidigare.
Men är det här liksom nu en maktkamp inom det konservativa partiet, eller handlar det om att Johnson försöker mjuka upp sin Brexit-image för att Brexit kanske nu inte har infriat alla löften och det har inte gått så bra här nu under den här övergångstiden?
Jag skulle inte säga att det skulle handla om att han försöker mjuka upp sin Brexit-image. Alltså det som släpptes till medierna efter det här grejen med Dominic Cummings var ju att det är Boris som är den och hårdaste och största Brexit-anhängare, att det är alltid han som har de mest extrema åsikterna om Brexit och att det här inte alls kommer att innebära en mjukare linje. Det är ju möjligt att det bara är ännu ett liksom drag i det här slutspelet under förhandlingarna med EU, att Boris inte vill verka som att han nu kommer att mjukna fastän det kanske i praktiken ändå blir så. Jag tror kanske att det snarare handlar om presidentvalet i USA och att Dominic Cummings stil passar väldigt bra ihop med Donald Trumps stil, det här att sätta hårt mot hårt och liksom double down och sånt här. Medan nu då det blir Biden så inser ju Boris att han kanske måste byta taktik och liksom ändra sin image en aning för att det där kunna närma sig den nya amerikanska presidenten. Och mycket, mycket av det här hänger ju också ihop med att han nu här i Storbritannien pratar väldigt mycket och satsar väldigt hårt på en grön agenda, och det här får mer plats i medierna än Brexit-förhandlingarna, den här Boris stora nya gröna satsning. Han vill bli liksom den klimatvänliga premiärministern.
Ja. Jag tänkte ännu på det här just med det att nu Trump förlorar valet och det blir Joe Biden som blir president snart. Jag menar, både Trump och Johnson har ju förknippats med varandra och ansetts vara lite så här produkter av samma populistiska och okonventionella trender inom politiken. Så när Storbritannien nu ska börja förhandla med Joe Biden om ett nytt handelsavtal då med USA, förväntas det här liksom bli svårt nu för Johnson?
No, om han skulle ha fortsatt på samma sätt så skulle det kanske ha blivit svårt. Alltså, han får ju mycket kritik av demokraterna i USA som ser honom som en slags mini-Trump. Så det finns ju problem där. Men om man får tro experter både i Storbritannien och USA så är ju både Boris Johnson och Joe Biden ganska ändå liksom i grund och botten ganska pragmatiska politiker som inser att det kanske är bra för länderna att ha ett gott förhållande. Det betyder ju kanske inte att Storbritannien får ett fantastiskt handelsavtal med USA och att britterna inte måste kämpa mer än de tror för ett handelsavtal med USA, men mycket kommer ju säkert att bli svårare för Storbritannien än en land har föreställt sig eller det som lovades till brittiska väljare då det gäller att hitta en ny väg efter Brexit.
Mm. Sen är det då de här förhandlingarna om nya handelsavtal med EU som har pågått länge och tiden håller på att rinna ut och med bara 2 månader kvar innan då Storbritannien officiellt ska lämna EU så står man fortfarande väldigt långt ifrån varandra. Vad är det som gör de här förhandlingarna så otroligt svåra att det till och med ser ut att helt liksom falla ihop?
Det handlar väl egentligen om 2 grejer. Det ena är det här fiskerätten som är besvärligt, även om det bara utgör 0,1% av Storbritanniens ekonomi, så är det här ändå en liksom besvärlig fråga. Och sen handlar det om det som beskrivs som ett level playing field, alltså det handlar om hur mycket den brittiska staten kan stödja brittiska företag och liksom, eller vilka regler man kan skära ner på och så här liksom konkurrensen mellan EU-företag och brittiska företag och att liksom bestämma vilka regler som gäller där.
Det är ju intressant med det här just att den här fiskerifrågan igen lyfts upp då när nu fiskare på båda sidor om engelska kanalen hotar att på något sätt bli kläm mellan Storbritannien och EU när de här förhandlingarna inte går vidare. Varför har egentligen den här fiskerifrågan blivit en så stor symbolisk fråga under hela Brexit-processen?
Jag tror att det är nyckelordet, det är en symbolisk fråga. Och för Storbritannien så handlar det ju om på sätt och vis om att det är Storbritanniens enda starka kort, om man ser det på det sättet. Alltså det är någonting EU vill ha av Storbritannien och britterna har inte så hemskt mycket sånt, men de har sina fiskevatten och det finns franska och spanska fiskare som väldigt, väldigt, väldigt gärna vill fortsätta fiska som de har gjort hittills.
Så det är liksom Storbritanniens liksom S i de här förhandlingarna?
Ja.
Men okej, vad händer då? Om man inte nu får till stånd ett avtal före årsskiftet med EU och tiden rinner ut. Blir Brexit på något sätt på hälft eller fastnar man i något limbo eller var står sen Storbritannien?
No, på sätt och vis så blir det ju faktiskt ett limbo fastän man då pratar om en kraschlandning. Alltså Storbritannien lämnar då EU eller den här övergångsperioden tar slut den 1 januari. Då innebär nya regler. Det går till exempel inte längre att flytta hit från Finland. Om man skulle vilja flytta hit så behöver man ett visum. Men så där, på ett praktiskt plan så blir det ju besvärligt med handeln eftersom all import och export kommer att kräva väldigt mycket extra pappersarbete. Det kommer att bli köer vid gränsen. Och det kommer att bli dyrare att importera och exportera till Storbritannien. Så att här i London så väntar vi oss att vissa matvaror eventuellt kommer att ta slut i butikerna och att matpriserna kommer att stiga. Och det kommer att vara väldigt turbulent. Sen måste ju Storbritannien då fortsätta få handel. Det tar ju inte slut där fastän då Storbritannien lämnar EU utan ett avtal. Utan då måste ju nya förhandlingar inledas. Eftersom det här ett Brexit utan avtal kommer att göra ont för Storbritannien.
Vad kan det få för konkreta följder för dig som finländsk medborgare där?
Det ändrar ju egentligen ingenting om det blir en Brexit utan avtal eller inte. Jag har ju ändå måste ansöka om det som kallas settled status, liksom alla andra EU-medborgare här i Storbritannien. Så det innebär att jag har ansökt om uppehållsrätt och jag har nu ett digitalt intyg som säger att jag får stanna kvar i Storbritannien.
Charlotte Buxton, tack för att du var med här i nyhetspodden från London.
Tack själv.
Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Johannes Staberman. Fortsätt lyssna på oss.